Visst kan det ibland kännas som en fullkomlig omöjlighet att nå hela vägen och bli en publicerad författare. Jag heter Hanna Landahl och jag är författare och skrivcoach. I Debutantpodden så intervjuar jag andra författare som befinner sig i olika stadier av det som jag kallar för författarresan. Och de har ju alla någonting gemensamt. De har ju alla någon gång varit just debutanter. Och det är vad vi fokuserar på i den här podden. Så varmt välkommen hit. Låt dig inspireras.
Idag introducerar jag ett lite nytt förhållningssätt för Debutantpodden. Jag har bett personer i min Facebookgrupp Skriv för dig med författardrömmar att ställa frågor kring ett specifikt tema. Och i det här poddavsnittet kommer jag då svara på frågor kring detta tema. Och det första temat, det var frågor kring att skicka till ett bokförlag. Vad ska man tänka på helt enkelt? Så jag har fått in en lång rad med frågor här. Och jag tänkte till och då spendera den här stunden med er genom att svara på dem. Och just det här med bokförlag är ju någonting som ofta känns svårt för aspirerande författare. Det är en väldigt stängd värld och det är väldigt lätt att tänka att de som jobbar där liksom är några andra slags människor än vi vanliga dödliga. Och det är väldigt, jag vet själv, det är väldigt lätt hänt att man får stor respekt. Det ska man ju ha såklart, men respekt som inte är bra. Att man känner att de har väldigt mycket makt, och det sitter de ju på, förlagsmänniskorna. Men det jag vill säga är ändå att de som jobbar där är ju helt vanliga personer, precis som du och jag, som går till sitt jobb och gör sitt bästa. Men ibland så känns det som när man tittar i olika grupper och så här, som att förlagen är liksom några elackingar som står emot oss författare, och så är det ju faktiskt inte. Utan vi jobbar ju tillsammans med, de jobbar ju med våra böcker och för att få ut våra böcker och för att våra böcker ska hitta rätt läsare helt enkelt. Ja, och då tänkte jag börja med nu att svara på en väldigt väsentlig fråga. Och det är, vilka olika sätt finns det att ge ut sin bok på, och vad innebär dessa olika sätt? Jo, det finns ju traditionella förlag, det är det som vi oftast pratar om. Det är de här stora förlagen till exempel, Norstedts och Bonniers och de här. De är ju traditionella förlag, men det finns också många mindre förlag som är traditionella. Och med det här traditionella förlag, det innebär att de förlagen tar den ekonomiska risken för att ge ut min bok, säger vi då. Det är alltså så att de betalar för bokutgivningen. Du som författare, om du blir utgiven av ett traditionellt förlag, så behöver du inte betala för din bokutgivning. Utan det du går in med i det här samarbetet som det är ditt manus. Det är det du går in med. Och så ger du dem rätt att ge ut din bok. Och för det, om du jobbar med ett traditionellt förlag, så får du royalty på försäljningen av din bok. Men för att du ska få någon slags garanti för att ändå få någon ekonomisk ersättning för din bok, så får du, när du tecknar ett avtal med ett traditionellt förlag, ett så kallat förskott, eller garantihonorar heter det. Och det är en summa pengar som förlaget ger dig utifrån vad de bedömer, liksom, hur mycket de kommer sälja din bok. Och det här förskottet kan ju vara allt från några tusen lappar till ganska många tusen kronor. Det beror på vem du är och vilken bok du har och vad du har för potential att nå ut med din bok. Men det här förskottet, det är något som du får utan återbetalningsskyldighet. Alltså om ditt förlag inte säljer en enda bok, så får du ändå behålla det här förskottet. Så att det är en stor trygghet för dig som författare, kan man säga. Ja, så det är de traditionella förlagen. Och då ska jag också säga att sen det här förskottet, när du sen, när de, boken kommer ut och den börjar sälja, så räknas intäkterna av från förskottet. Så då får ju du liksom inte fortsatt betalning förrän du har liksom tjänat ihop till ditt förskott. Men det är de traditionella förlagen, och de förbinder sig också liksom att marknadsföra din bok och ja, försöka få boken på bästa sätt att nå ut till läsare. Och för ett antal år sedan, liksom förr i tiden, då var ju det här sättet som fanns. Men idag finns det ju så många andra sätt också. Och när man pratar om det här lilla nålsögat, att liksom komma igenom för att för att få sin bok publicerad, då är det ju nålsögat hos de här traditionella förlagen man brukar prata om. Att det är väldigt få som helt enkelt tar sig igenom det och får skriver ett avtal med ett traditionellt förlag. Och så är det ju idag också, och så har det egentligen alltid varit. Så det är ju det som man brukar prata om, är väldigt svårt. Men sen finns det idag så många andra sätt att publicera sin bok, om det nu är det man vill göra, om det är viktigt för en. Och det är ju från många av oss som skriver att man vill ju hitta läsare till sina böcker. Och då finns det nu för tiden också något som kallas för hybridförlag. Och de här kan se lite olika ut, men det som är grunden i det är att du och förlaget delar på den ekonomiska risken i ditt bokprojekt. Med andra ord, du får betala en slant för att få din bok utgiven på det förlaget. Och den här slanten som du får betala kan ju variera väldigt mycket. Och det beror oftast på vad förväntar sig förlaget att de ska tjäna för pengar på din bok. Om de förväntar sig att tjäna mycket pengar på din bok, ja, då kanske hybridförlaget bara låter dig betala eller ber dig betala en liten del av utgivningskostnaden. Tror de inte fullt lika mycket på din bok, utan de tror att den här boken kommer inte bära sig ekonomiskt så bra, då får du stå för en större del av kostnaden. Men det här är ju bara alltså, saker som de förutspår. De kan ju inte veta. Det är ju gissningar i många fall. Och det är alltid med bokutgivning. Man vet inte vilken bok det är som kommer att slå igenom och bli någonting. Men så det är hybridförlag. Och det har ju varit mycket prat om hybridförlag. Att de så här, vill ha författarnas pengar. Men det man ska komma ihåg i det här, det är att det kostar mycket pengar att ge ut en bok. Och man kan välja att se på hybridförlagen som en möjlighet. För de har ju möjlighet att ge ut fler böcker då än de traditionella förlagen. Därför att de får finansieringshjälp av författaren. Så för en del författare kan det här vara ett jättebra sätt att faktiskt få sin bok publicerad på. Och jag har fått några specifika frågor om det. Vi kan komma tillbaka till det lite senare. Men sen finns det också, då hade vi alltså traditionella förlag och hybridförlag. Sen finns det också något som man brukar kalla för självutgivningstjänster. Och det här är inga förlag, utan de tillhandahåller olika tjänster för att du själv ska kunna publicera din bok. Alltså, så då ska de liksom inte ha någon royalty. När det gäller hybridförlag och traditionella förlag, då får ju de en del av pengarna som boken tjänar sen. Och du får en del. Så det är ju det man kallar för royalty. Du får royalty av förlaget. Och det gäller ju både traditionella och hybridförlag. Men de här självutgivningstjänsterna, då handlar det om att du köper tjänster och de hjälper dig att publicera din bok. De ska inte ha någon royalty på din bok senare. Och det här med egenutgivning eller indieutgivning då, att du ger ut boken helt själv. Då kan du antingen använda dig av sådana här självutgivningstjänster som finns, eller så kan du själv liksom kontakta ett tryckeri och skaffa avtal med det. Och göra alla de här momenten som är i en bokutgivning. Och det är ju ganska, det kommer du märka ganska fort att det är ganska många moment. Och det är också en ganska kostsam sak att göra. Och det är ju också det som har att göra med då att de här traditionella förlagen inte kan ge ut så himla många. Därför att det kostar, och de måste verkligen tro på böckerna de ger ut för att de ska kunna göra det. Annars kommer det bli en ekonomisk ogynnsam affär för dem. Och jag ska säga att alla förlag är företag. Och så är det. Vi kan tycka vad vi vill om det, men det är så det är. Det är ingen som kommer ge ut en bok för goodwill. Det är väldigt ovanligt i alla fall. De vill se att man räknar hem liksom, boken. Att den kommer sälja så pass bra att det blir en vinst för deras förlag. Så att de kan betala löner till de som jobbar på förlaget till exempel. Men om du väljer att ge ut boken själv, då får du också all... Då ska du inte betala royalty för någonting. Eller till någon. Eller snarare, du ska inte dela på intäkterna för boken. Utan du får ju också... Du har alla kostnader, men du har också alla intäkter. Och har du pengar att lägga ut så kan det faktiskt vara ett bra alternativ. Och det finns väldigt mycket... Alltså man kan ju göra mycket själv i själva bokprocessen. Men sen kan man ju också välja att köpa in hjälp med bokomslag, hjälp med redigering av riktiga proffs. Och det kommer göra att din bok blir liksom lika bra som om den hade blivit om du hade fått ett avtal med ett traditionellt förlag. Det kan bli så i alla fall. Och jag tror att det här med egenutgivning är någonting som kommer förändras i Sverige. Det har varit haft en ganska dålig klang under lång tid. Men jag har själv förändrat mitt sätt att se på det. Och jag har nu gett ut 1-2 böcker själv på ett eget förlag. Vid sidan om mina andra böcker då. Eller snarare så här. Jag har gett ut min debutroman Välkommen till Himmelstad. Som blev antagen av ett traditionellt förlag för snart 8 år sedan. Jag fick tillbaka rättigheterna för den boken nu. Och nu har jag gett ut den i egen regi då, på ett eget förlag. Och jag har också precis gett ut, eller jag håller på att ge ut en bok som en av mina ungdomsromaner som jag har låtit översätta till engelska. Den heter Love, Love, Love på svenska och den heter 14 and in love på engelska. Och nu håller jag på att ge ut den i den engelska versionen själv då. Och den är då utgiven av traditionellt förlag, den svenska versionen. Så jag måste säga att jag har ju verkligen omvärderat det här med egenutgivning. Och det finns väldigt mycket hjälp att få och ta om man vill betala. Och det finns också mycket som man kan göra, lära sig att göra själv. Och det kan bli väldigt fina böcker även fast det är utgivet av dig helt enkelt. Ja, så det är de sätten kan man väl säga då som finns för om du vill ge ut en bok. Traditionella förlag, hybridförlag och så självutgivningstjänster som då inte är förlag. Och sen att du startar ett eget förlag och ger ut dina böcker själv. Ja, och då kommer jag nu till en fråga om hybridförlag. Den låter så här. Jag skulle vilja höra hur man kan tänka kring val av förlag som debutant och om man ska undvika hybridavtal. Och den här personen fick frågan om sitt personnummer innan hen skulle skicka ett eller innan förlaget skulle skicka ett avtalsförslag. Hon undrar lite vad man ska tänka på kring när man är debutant helt enkelt. Och jag tänker så här, hybridförlag, precis som traditionella förlag, de är företag precis som jag sa. Och det här med att man blir tillfrågad om att lämna sitt personnummer när man ska få ett avtalsförslag, det är inte konstigt. Det blir man alltid när man har med vilket förlag som helst att göra. Därför att man ingår ett avtal helt enkelt med förlaget. Och då behöver de ha de här uppgifterna. Så det säger jag, det är inget märkligt alls. Däremot ska man ju liksom göra sin efterforskning. Vad är det här för organisation som jag lämnar ut mina uppgifter till? Det tänker jag att det ska man alltid göra. Det har ingenting egentligen med förlag att göra. Utan verkligen vara lite kritisk i vad är det här för organisation. Och göra sin efterforskning helt enkelt. Och jag tänker att man behöver inte se hybridförlagen som några rövare. Som jag kan se i sociala medier att man ibland gör. De flesta av dem är högst seriösa. De också. De har bara en annan affärsmodell. Och det är inte att se det som elakt eller fult att de ber dig stå för en del av utgivningen av din bok. Det du behöver fråga dig, det är egentligen vad får du för dina pengar? Och det är viktigt att man försöker reda ut vad förväntas förlaget göra för din bok. Och vad förväntas du göra i den här, det här samarbetet. Och det gäller ju egentligen både traditionella förlag och hybridförlag. Men kanske ännu mer då i hybridförlag. Vem sköter marknadsföringen? Vad innebär det egentligen? Alltså ställ de här lite obekväma frågorna. Vad kommer de göra för din bok? Vad får du för de pengarna som du ger dem? Och också, hur delar ni på vinsten sen? Och jag har också fått en fråga från någon som har fått olika avtalsförslag från hybridförlag. Där summan har varit helt olika, alltså som du som författare ska gå in med. Och jag tänker att det beror ju så himla mycket på vad det står i avtalet och vad det är ni avtalar om. Det finns inte någon liksom regel för att så här mycket ska du betala eller så här mycket, det här är alldeles för mycket att betala. Det beror ju på vad du får. Om de trycker upp väldigt många böcker så kommer det vara en större utgift för dig förmodligen. Trycker de bara upp några få, ja, då kanske det är en liten utgift, men vad får du för pengarna då? De här frågorna måste du ställa till förlaget. Det finns inte några generella råd som jag kan ge kring det. Mer än att vara ta reda på så mycket som möjligt. Vad får du ut av det här? Och så behöver du göra en bedömning. Är det värt det för dig? Har du de här pengarna att lägga på en bokutgivning? Du kan ju inte vara säker på att få tillbaka pengarna oavsett hur mycket pengar du lägger. Så är det. Det kan man inte veta innan. Utan det är en chansning som du gör. Mm. En annan fråga om hybridförlag det är att, som jag fått det, kan man lita på positiva omdömen från hybridförlag? Ja, den här frågan känns svår att svara på. Det är ju inte helt ovanligt att man får ett positivt omdöme från ett hybridförlag ganska snabbt också efter att man har skickat in sitt manus. Och då blir man ju som författare väldigt, väldigt glad. Men det är viktigt att ha med sig, att jag säger inte att förlaget inte tycker att ditt manus är bra, men det är viktigt att ha med sig att de är ett företag här som ser dig som en kund. De kanske tycker att ditt manus är jättebra och de vill inleda ett samarbete med dig. Men de kan ju kanske ge ut ganska många böcker, ett hybridförlag. Eftersom de tar in då pengar från författarna när de ger ut böckerna. Så de har inte samma liksom nålsöga som man ska igenom som ett traditionellt förlag har. Här är det ju du som är medfinansiär. Och då kan det ju tänkas att de släpper igenom fler, och det gör de ju också, många fler manus, så är det ju. Så att jag tycker att man ska bli glad för ett positivt omdöme från ett hybridförlag, men man ska också tänka på vem avsändaren är. Jo, det är ett företag som faktiskt tänker sig att de kan tjäna pengar på dig. Och det är också ett traditionellt förlag, men där behöver inte du gå in med pengar. Där går ju du in med risk i ditt manus, att du riskar liksom att inte få så mycket som du hade kunnat få för det med ett annat förlag till exempel. Men ha det här kritiska tänkandet med dig om du får ett sånt förslag av ett hybridförlag. De har ju de gillar ju berättelser, de tycker ju, brinner ju för det precis som du, men de har ju naturligtvis en tanke på att tjäna pengar. Och ett hybridförlag släpper igenom, tar emot, alltså de antar betydligt fler manus än ett traditionellt förlag. Så ha den tanken med dig om du får ett sånt omdöme. Och en viktig sak att tänka på, det är ju att göra sin hemläxa återigen. Men om du inte vill att din bok ska bli utgiven av ett hybridförlag, så tycker inte jag att du ska skicka till ett hybridförlag. Och är det så att du ändå gör det, men helst vill bli utgiven av ett traditionellt förlag, då är det också viktigt att du har is i magen och att du kanske inte tackar ja till hybridförlaget utan väntar in i så fall de traditionella förlagen och kanske tar ställning lite senare. Här har jag fått en till fråga. Om man får ett nej från ett traditionellt förlag och arbetar om manuset med proffshjälp, till exempel en lektör eller liknande, är det okej att skicka till samma förlag igen eller är det bara konstigt? det är helt okej att skicka tillbaka manuset till samma förlag igen om man får ett nej. Om man har gjort en ordentlig liksom, omarbetning av manuset. Om du bara liksom, korrekturläser det så skulle jag absolut inte skicka det till samma förlag igen. Men om du har till exempel lämnat det till en lektör, eller du har lämnat det till massa testläsare och gjort, tagit emot de här synpunkterna och gjort stora förändringar, då tycker jag absolut att du ska skicka det till samma förlag igen. Det är helt okej. Och du kan också skriva det, att du har skickat manuset tidigare. Det är bra att vara ärlig med det. Och det är också någonting som jag tror ofta ses positivt hos förlagen. Att författaren är villig att jobba med sitt manus. För det här är någonting som förlagen tycker är väldigt viktigt. Därför att de, oavsett om de har antagit ditt manus, så kommer de inte bara släppa fram det som det är. Utan du kommer behöva jobba om det när det är väl antaget också. Och att förlaget ser att du är villig att jobba med ditt manus, att ge det den tid och kärlek som det behöver. Det är ju någonting som de ser som positivt i ett samarbete med dig. Så jag kan inte se att det skulle vara något fel med att skicka tillbaka ett manus till samma förlag när det är ordentligt omarbetat. Ja, och en annan fråga som jag fått här är, kan det underlätta att skicka till en specifik förläggare på ett förlag istället för till den här omtalade manushögen? Och här skulle jag nog säga nej. Jag tror att om man inte har en specifik kontakt, alltså man har träffat någon eller man har liksom en kompis kompis eller någons mamma eller du vet så här, någon ordentlig kontakt på ett förlag, då skulle jag rekommendera att man skickar direkt till manushögen då, eller den här inkorgen som brukar stå på hemsidorna, vad det är, vart de vill ha manusen. För jag tror att det leder bara till irritation om man skickar det till någon specifikt. Som man, när man inte känner personen i fråga eller har någon kontakt eller har liksom, ja, någon beröringspunkt med den. Så skicka, gör som det står på förlagens hemsida. Skicka till den inkorg där de vill ha sina manus helt enkelt. Det är så de har sin process. Så det tror jag man tjänar på att göra. Ja, nu kommer vi till nästa fråga. Jag skulle vilja höra dig prata lite om följebrev. Är det något alla förlag kräver och vad bör det innehålla? Ja, det här med följebrev är ju en stor fråga. Och jag tänker så här. Alltså om alla förlag kräver ett följebrev. Jag vet inte om de kräver det. Men att bara skicka sitt manus utan att skriva någonting mer. Det är ju jättekonstigt. Det du ska tänka på med ett följebrev. Du behöver inte se det som att det måste vara ett författat följebrev i ett specifikt dokument. Det kan vara så att det står i ditt mejl bara. Texten du skriver i ditt mejl som följer med ditt manus. Det du ska tänka på är att det är här du ska sälja in ditt manus. Och att inte skriva någonting då är ju jättekonstigt. Jag skulle aldrig skicka ett mejl till någon med bara ett dokument utan att skriva någonting mer. Det kommer inte sälja ditt manus. För det du vill göra här, det är att du vill med ditt följebrev, alltså den text du skriver i mejlet eller om du lägger en bilaga till mejlet med ditt brev. Det du vill göra det är att du vill locka den här personen som tar emot det här. Du vill berätta att titta lite närmare på det här manuset. Och det är ju inte som att söka ett jobb. Alltså du ska inte skriva vad du har jobbat med i hela ditt liv och lämna ett CV liksom. Det är ju inte det det handlar om, för det de är intresserade av det är vad är det här för berättelse och vem är du? Och varför, hur hänger du och den här berättelsen ihop? Så det jag tycker man ska ha med det är alltså ha boken i fokus när du skriver det här mejlet eller det här brevet. Försök hålla det kort och koncist. Och det här är ju kanske svårare än någonting annat när vi pratar om våra böcker. Vad handlar din bok om tycker jag oftast är den svåraste frågan man kan få. Men att få ihop en ordentlig bra pitch till vad det här är för typ av bok, det är viktigt. Och det är någonting som jag tycker du ska göra innan du skickar iväg ditt manus. Alltså på, säg, jag vet inte, 5-10 rader. Skriva vad det är för bok och få ut andemeningen. Vad det är som gör att det här är en speciell bok. Varför just du har skrivit den här boken. En sak som är viktig att få med också, det är vad är för genre? Har du skrivit, och framförallt handlar ju det om så här, när du, om du har ett barnboksmanus, säger vi. Då vill förlaget veta vem det här vänder sig till. Är det, för de har olika förläggare för olika åldrar. Är det en bilderbok? Är det en bok för nybörjarläsare? Är den för mellanåldern? Är den för ungdomar? Det behöver du vara klar med när du skickar in. Så att du tänker på, liksom, du kan se din läsare framför dig. Och jag skulle säga att det även gäller för vuxna. Alltså, vem skriver du till? Och vad är det för typ av bok? Är det en deckare, så måste det stå i följebrevet att det är en deckare. Är det en feelgood? Är det en självupplevd berättelse? Alltså en livsberättelse behöver också stå i följebrevet. Är det en roman, kort och gott, så behöver du skriva att det är en roman. Men då kanske du också behöver smalna in lite. Vad är det för typ av roman som du har skrivit? Så en kort beskrivning av vad det är för typ av bok, vad boken handlar om och hur du hänger ihop med boken. Varför du har skrivit just den här boken. Det kan ju handla om att du har varit med om någonting någon gång som gör att du fick den här berättelsen till dig. Eller det kan handla om att du har ett yrke, du kanske är läkare och du skriver berättelser om som utspelar sig på ett sjukhus, eller du är polis, eller du har en du har varit med om ett brott och du skriver en berättelse om den, samma typ av brott, eller vad det nu är. Du har en sjukdom, huvudpersonen har en sjukdom som liknar din. Du fattar. Någonting som får dig att hänga ihop med berättelsen. Varför har just du skrivit just den här berättelsen? Det vill förlaget veta. De vill inte veta alla dina jobb du har haft och vad du gör på fritiden. Men de vill också veta, vad har du för ambitioner med ditt författarskap? Är det här den första boken? Eller är det här den enda boken? Eller har du fler på lager? Tänker du dig att det ska bli en serie det här? Eller är det här en standalone bok? Vill du satsa på ditt författarskap? Om du vill det, skriv det. Det är sånt är viktigt. Och sen, en sista sak som jag vill säga som ska vara med i följebrevet är att försök tänk ut varför du skickar det till just det här förlaget. Om du har ett specifikt drömförlag, skriv då det i följebrevet. Att det är, ljug inte, men skriv om du har ett specifikt eller några. Skriv att ni är verkligen, ni är mitt drömförlag. Jag vill verkligen ge ut min bok hos er därför att jag tycker att de böcker ni ger ut rimmar fint med mina böcker eller med min bok. Eller det känns som att min bok passar in där och jag känner, ja, vad det nu kan vara. Varför det är ditt drömförlag. Jag ska inte sitta och diktera för dig. men ni vet, som jag sa precis i början, det är liksom helt vanliga människor som jobbar där. Och det är klart att man blir glad om man det förlaget man jobbar på är den personens drömförlag. Om det nu är så. Så det tycker jag att man ska, varför skickar du till just det här förlaget? Du kanske har hört något väldigt gott om det eller sådär. Vad det kan vara, någonting. Så att absolut måste du alltid skicka ett följebrev på något sätt. Skriv inte hela din livshistoria. Var kort och koncis. Försök vara kort och koncis och fokusera på boken, hur du hänger ihop med boken och varför du vill bli utgiven av just detta förlag. Och sen har jag fått en hel del frågor om så här olika genres, vilka förlag som ger ut vilka böcker, vart man ska skicka någon typ av bok till, vem som ger ut deckare, vem som ger ut barnböcker, vem som ger ut självbiografiska böcker. Och det här känner jag att jag inte kan gå in på. Och det här är också en viktig sak, för jag kan uppleva när man ställer de här frågorna så har man inte riktigt gjort sitt jobb. För att det är viktigt att ta reda på vad det är för typ av samarbetspartner man vill jobba ihop med. Och förlaget är en samarbetspartner. Så jag tycker definitivt att du ska kika på de böcker som du tycker om. Det är de som har omslag som du gillar. Handlar om saker som du tycker rimmar bra med din bok. Kika, gå till biblioteket och kolla på böcker eller kolla på dina favoritböcker eller så. Och sen tittar du vad det är för förlag som har gett ut de här böckerna. Och sen så går du helt enkelt in på deras hemsida och kikar. Hur vill de att man skickar in? Hur skickar man in ett manus till dem? Och så gör du som de säger där. Och det här är en viktig del därför att skicka till fel förlag, sitt manus till fel förlag, är kanske den vanligaste orsaken till att man blir refuserad. Att man har skickat det till ett förlag som inte är intresserad av den här typen av böcker som jag ger ut. Om jag nu är ett förlag. Men det här är en hemläxa att göra helt enkelt. Och jag tänker att det här är liksom ingen... Du är ju här för att stanna i den här branschen, eller hur? Du är inte här bara väldigt kortsiktigt. Utan du vill ju vara i den här branschen. Du vill ju ge ut böcker. Du vill skriva böcker. Och då behöver du göra den här läxan. Jag behöver inte ha mig som sitter här och berättar. Det här förlaget ger ut den här typen av böcker. Det här förlaget ger ut den här typen av böcker. Utan gör din hemläxa. Kika på de böcker som du tycker passar bra överens med din bok. Skicka till de förlag som har gett ut den här typen av böcker. Och googla på detta. Kolla på deras hemsidor. Och framförallt gör precis som de säger på hemsidorna. Står det att de vill ha ett visst... att de vill ha 12 punkter med 1,5 rad avstånd i ditt manus. Då skickar du ett manus dit med exakt det. Följ de instruktioner de har. Skriver de att de vill ha ett kort följebrev. Eller skriver de att de vill ha ett synopsis. En del vill ha det. Ja, då skickar du med ett synopsis. Följ instruktionerna på hemsidan. Ja, det var det. Några frågor till har jag. Kan man ge ut ljudboken och pappersboken på olika förlag? Och ja, det kan man faktiskt göra. Det är ju vanligare och vanligare att förlagen bara vill ge ut din bok eller våra böcker digitalt. Och det har ju helt enkelt att göra med att det är där som de flesta läsarna finns. Alltså framförallt då i Sverige i ljudbokssammanhang. Alltså de flesta läsare lyssnar på böcker idag. Och så ser världen ut. Och det är någonting som vi som författare behöver förhålla oss till. Så det kan mycket väl vara så att du skickar in ditt manus till ett förlag som svarar att de vill ge ut den som ljudbok. Men inte som i tryckt form. Och då är det så att du kan vända dig till ett annat förlag om du vill. För att ge ut boken som då tryckt bok. Eller det kan också vara tvärtom, men det tror jag är ovanligare idag. Att man bara vill ge ut den som tryckt bok och inte som ljudbok. Så att det, när man skriver ett avtal med ett förlag, så är det väldigt specifikt vad det här avtalet reglerar. Och då reglerar, då måste det stå att det är bara liksom, att det är det här, du ger rätten till förlaget att ge ut boken som ljudbok. Och står det bara det, ja, då kan du gå till ett annat förlag och fråga om de vill ge ut boken som tryckt bok. Du kan också välja då att ge ut boken själv som i något av formaten, men sen ha ett förlag att samarbeta med som ljudbok till exempel då. Så det avtalar man om för varje specifikt format. Så det bör inte vara ett problem. Det är klart att förlaget kanske, det kan vara lite så svårt med omslag och såna här saker. Då måste man ju se till att de här förlagen då får samarbeta med varandra på något sätt. Så det kan vara lite lurigt, och man kanske, det kan ju vara så att man får då ge ut boken med två olika omslag. För de kanske inte kommer överens och sådana saker. Men det är fullt möjligt i alla fall. En annan fråga jag har fått är, har vissa barnboksförlag egna illustratörer? Kan man skicka iväg den frågan innan man skickar in manus? Eller är det bäst att skaffa en egen illustratör? Oftast här också så står det på deras hemsidor hur de vill att man gör. Men det vanligaste, min erfarenhet är att det vanligaste är att förlagen vill att man skickar in bara sitt manus. Och sen hjälper de till att skaffa en illustratör. Det finns också förlag som vill att man skickar in en skiss eller så. Och då gäller ju någonting annat då. Men de flesta förlag så handlar det om att det blir själva manuset, texten som blir antagen. Och att de sen hjälper till att leta efter en illustratör som passar till just den boken. Rata redaktören manus som har lite kvar i redigeringsarbetet? Eller kan de se förbi det? Ja, det här är också en fråga som jag ofta får. Hur mycket ska hur välredigerat ska manuset vara när man skickar in det? Och naturligtvis kan de se liksom mellan fingrarna med att det inte är färdigt. För det är inte färdigt när det skickas in. Förlaget vill vara med och påverka hur boken kommer att bli sen till slut. Så visst kan redaktören eller lektören eller förläggaren som läser manuset se mellan fingrarna på att det här är inte färdigarbetat. Och antar ändå, så kan det vara. Men du ska ju naturligtvis göra ditt yttersta för att manuset ska vara så färdigarbetat och bra som möjligt. Så du ska göra allt du kan göra innan du skickar in manuset. Därför att det kommer ge dig så mycket större förutsättningar att faktiskt få ditt manus antaget. Och det tänker jag är viktigt att tänka på. Tänk dig liksom om man har en anställningsintervju, nu var ju inte det en anställning, men om man har det, om man har någon som har läst på, någon som visar liksom, den har förberett sig, den har kommer i tid, den har ja, vad det nu kan vara, den har med sig alla sina papper och sådär, man har den personen, och sen har man en person som kom för sent, som inte riktigt vet vart de är någonstans, som inte har förberett sig och liksom har några frågor eller kanske ens så mycket svar på frågorna som man ställer. Vilken person anställer man? Ja, man anställer ju den som, skulle jag göra i alla fall, den som verkar vara angelägen om att vara anställd hos mig, den som har förberett sig. Och jag tänker att det är lite samma sak här. Alltså, om du kan inte skicka in ett manus som ser ut som hej kom och hjälp mig eller som bara är lite hafsigt. För att det ser ju de direkt. De förstår ju att du inte har gjort ditt bästa här. Och dessutom så blir sällan manus speciellt bra av att inte vara ordentligt genomarbetade oavsett hur bra berättelsen är. För det handlar så mycket mer än om berättelsen. Det handlar om hantverket och det handlar om sättet du berättar din berättelse på. Det är det kommer bero på. Om du har en superbra berättelse, det är många som säger till mig, jag har en skitbra berättelse, nu ska jag bara skriva ner den. Men det är ingen bok. Och lite samma sak här, du kanske har en skitbra berättelse men du har gjort det hafsigt. Stor risk att inte ditt manus kommer bli antaget även om de ser potentialen i din berättelse. Då kommer de be dig att du får nog jobba vidare på den här och kom tillbaka sen i så fall. Så jag säger verkligen, även om det kan hända att man ser förbi att man inte har gjort allt, du behöver liksom inte lämna det till en korrekturläsare innan du skickar in ett manus. Men du ska jobba igenom det så att din berättelse blir så bra som den bara kan bli. Det ger dig de största chanserna att faktiskt få manuset antaget. Och det är det du vill, eller hur? Och en sista fråga som jag har fått då, det är det möjligt att få ett bokkontrakt innan boken är helt färdigskriven? Alltså om man kontaktar förlaget och berättar om sig själv, bakgrunden till boken och handlingen i stora drag. Och skicka med kanske några kapitel som smakprov. Hur man skriver och så att de kan få en känsla för boken. Och är man debutant så kommer inget förlag säga ja till det här. Om man inte är en känd människa. Är man en vanlig person? De flesta är det. Nej, men om man inte är känd för någonting specifikt. Och har ett jättestort Instagramkonto eller någon YouTuber eller så här. Då kommer man bara få ett nej tack på ett sånt upplägg. Och det här gäller främst berättelser, alltså skönlitteratur, då vill, precis som jag sa i den förra frågan, förlagen vill se att du kan genomföra det här. Inte bara ha en bra idé till en berättelse, utan de vill se att du kan skriva den här berättelsen på ett sådant sätt som gör att läsarna inte vill sluta läsa och att de vill fortsätta läsa hela vägen till slutet. Och det här är ju ett hantverk, det här kan man inte skriva om. Som att man skriver om jag vill skriva den här boken. Utan det här är ju någonting de behöver se med egna ögon att du kan genomföra. Du behöver bevisa för dem helt enkelt att du kan. Och det innebär att du kommer behöva skriva klart ditt manus. och göra det, precis som jag sa i den förra frågan, så bra det kan bli innan du skickar in det. Ja, hörni, stort tack för att ni lyssnade på det här. Det var den första trevande försöket i att ställa frågor till mig som jag svarar på under ett specifikt tema. Och jag kommer fortsätta göra det här lite då och då. Så om du vill vara med och ställa frågor till mig som jag kan svara på i podden, då tycker jag du ska gå med i min fria Facebookgrupp som heter Skriv för dig med författardrömmar. Jag kommer lägga en länk till gruppen i den här, det här avsnittsanteckningarna.
Stort tack för att du har lyssnat på Debutantpodden. Och är det nu så att du också vill bli författare, ja, då tycker jag att du ska kika på mitt webbinar som heter Kom igång med din debutroman på 30 dagar. Du hittar det på min webbplats skrivlinjen.se eller i anteckningarna till det här avsnittet. Vi ses och hörs!